Och Jesus Krist, förök mig troen. För Herre, det är icke någon mangel i det verk du har gjort och din gärning. Det är ingen mangel i Guds fulla plan för förtapte synderes frälse. Men Herre, vi må få våra ögon öppnade så vi kan se det och gripa det. Herre, så ber vi oss i denna stund, för du vet jag är lika hjälplös som förr. Men att du som drev oss ut ville stilla med nistepacka. Och så ber vi, Herre, att du vid ditt ord och din helige ond ville beröra våra hjärtor. Det står icke i vår makt, så därför ber vi dig om det. I Jesu namn. Amen. Det är ju icke ukänta vers jag ska läsa. Men det har rört sig i mig ganska mycket de två sista uker faktiskt. Det är från Matteus 5, vers 13 till och med 16 i Jesu namn. Dere är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, vad ska det då saltes med? Det duger icke längre till noe, utan till att kastas ut och tråkas ned av människorna. Dere är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan icke skjulas. Heller icke tänner någon ett lys och sätter det under ett kar, men i lysestaken. Där lyser det för alla som är i huset. Slik ska dere la lyse deres skinne för människorna så de kan se de goda gärningarna dere gör och prisa deres far i himmelen. Amen. Jag husker icke om det är ett år eller två eller tre sedan de här versa grep mig på en särlig måte och satte någon fokus i mitt liv och gjorde att jag måtte ta någon uppgör och se över vissa ting. Och så går det någon år. Så det jag läste fick verklig betydning. Men så går det nog en år och man blir fyllt av intryck och fyllt av allt möjligt. Och så när jag nu läser det igen, så var det som Herren sa, husker du hvordan detta rörte det för någon år sedan? Men var är konsekvensen nu? Och så tänker jag, vi må påminnas hela tiden. Jag blir liksom aldrig färdig. Evangelierna de utgörs ju av Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och det är ett budskap för, vad ska jag säga, Gud vid detta budskap önskar att kalla en brud till sin son. Och Matteus, han talar om Jesus som jödernas konge. Matteus var ju jöde och han skrev också huvudsakligen med sikte på det judiska folk. Så du kan se, Matteus han skrev för de som hade kännskap till Mose lov och till de judiska ceremonier och regler och traditioner. Och Markus han talar om Jesus som mänskesönnen. Lukas talar om Jesus som världens frälser och Johannes om Jesus som Guds son. Alltså det är så fantastiskt att vi har alla fyra. Och ju mer jag läser det samlet, desto rikare blir bilden av Kristus. Och vi kan se Matteus och Lukas, de fokuserar mycket på det Jesus sa, hans ord. Markus på vad Jesus gjorde och Johannes på vem Jesus var. Och det vi läste nu här i Matteus 4, där snackar han om två ting, Jesus, lys och salt. Och alltså, det är något som alla Guds barn har fälles, säger han. Detta med salt och med lys, det är något som vi har fälles, alla Guds barn. Vi är salt och vi är lys, säger Herren. Men för vi ser lite närmare på det här textavsnittet, vill jag läsa en liknande text ifrån Lukas 14:34. Salt är en god ting, men när saltet mister sin kraft, vad ska det då saltes med? det duger varken i jord eller gödsel. Det kastas ut, den som har öre och höre med, han höre. Här har alltså Lukas med något som Matteus icke har med. Och det var icke nödvändigt för Matteus. För som jag sa, Matteus talte till de som kände den judiska tradition, den judiska religion och kulturen och praxisen. Så de jöder som Jesus snackade till, de visste att liksom salt, det var icke bara något som hörde hemma på köken. Det var icke bara något till att smaksätta med. Men det blev också blandat i jorden och i gödsel. Man saltet lite i gödselen. Och det hade den effekt att det hämmet lite på alla dessa, vad ska jag säga, det som var ugras. Och så var det med och styrket den gode säd. Och sedan Lukas från hedens bakgrund och skriver till de som kommer därifrån, så ser han det nödvändigt att förklara det här, att det handlar inte bara om att smaksätta lite fisk eller hålla offerköttet färskt, men alltså man brukar det också i jorden. Så det är klart att Jesus, när han talade till de här människorna, så hade det här ett mycket starkare intryck på de än vad det har på oss som lever idag, som är främmed för de tingen. Och det finns två typer av lys. Lys som lyser och varmer, och så lys som icke är tänt. Det vill säga lys som bara är till pynt. Och hvis du spör någon, så ser de vad det är och säger, vad är det där? Ja, det är ett lys, säger de. Ja, men det lyser icke. Det är liksom, vad ska jag säga, det har icke den funktion det upprinnerligt var skapt till. Och det är ingen tillfällighet att Jesus nämner saltet först. För det att saltet, det talar om det inre liv. Det skjulte, det du icke kan se. Lyset talar om det synliga. Det människorna kan lägga märke till, våra gärningar och handlingar. Han nämner alltså saltet först och så säger han, men om saltet mister sin kraft, vad ska man då salte med? Och det spörsmål som är aktuell för Jesus bör ju vara aktuella för oss. Han rätter spörsmål, eller fokus i vårt, kan du säga, mot detta. Vad sker när saltet mister sin kraft? Vad salter man med då? Då kommer förrottnelsen, visst det icke finnes salt. Ajan Thomas fortalte för länge sedan ifrån andra världskrig, då han hade sin tjänste i Mellomösten. Så kom han till ett sted där de ville han skulle svara på någon spörsmål. Det var fyra köttstycker som såg akkurat lika ut. Och så skulle han gette vilken som var färskest och vilken som var äldst. Och han sa, det var icke så vanskligt. Det ena stycket luktet ju. Det andra var lite bättre. Det tredje var ganska okej, och det fjärde, det var friskt. Så han sa, jag fick placerat det i rätt orden. Och sa, det är färskest och det är äldst. Nej, sa han, det är allt skåret av samma stycke, samma gång. Och här är det icke brukt något salt. Här är det brukt lite salt. Här är det brukt mer salt och här är det brukt mycket salt. Och han sa, det blir en tankeväckare för mig. Saltet talar om något som är bevarande och om en livgivande kraft. Och något som faktiskt är avgörande för vårt trosliv. För du ser, saltets gärning är icke att få bittre, men att bevara. Och de visste att utan salt rottnet offerköttet. Salt var absolut nödvändigt. Och alltså, det salt han talar om, det är ett budskap som också har något att säga till oss idag. För att vår kännskap till både Moseböken och profetskriften och salmerna är ganska begränsat. Och så säger Jesus, det är ditt och mitt kall att vara salt. Och så ställer han spörsmålet, vad sker hvis saltet mister sin kraft? Det blir liksom bara en etikett. För det är tydligt han menar att det kan ske. Ditt och mitt kall är att vara ett heligt salt, särskilt i en framfallstid. Ett annerledes folk. Och alltså, hvis vi inte lever i det dagliga, i det nära samfund med Jesus. Där går det slik att vårt kristna liv blir utan salt. Utan stillhet. Eller som Magnus Malm sa till mig en gång för många år sedan. I begynnelsen på 2000-talet i Göteborg. När jag snackat med honom och sa, jag strävde. Jag sa, jag vet ju att det är Guds ord. Jag vet ju att det är det här som är livet. Och jag läser det, men det är som det icke berör mig. Jag vet det är sant. Jag vet det här skulle vara livet för mig. Men det är som det icke berör mig. Och så sa jag, det följs som Gud är så långt väck. Då satt han still en stund och så ser han på mig med ett smil och så sa han, jaha Kurt, och vem tror du det är som har flyttat sig? Och så sa han, vi kan ha våra anfäktelser, vi kan ha våra kamper. Men pass dig så du icke blir så upptatt av arbetet i Guds rike. Att du icke får tid till den personliga omgängelsen med Gud. Du bara läser och lärer och bringer vidare. Du så säger du lägger vannledningen till det rätta sted. Och det leder dig ut till folket och de blir välsignet, men själv behåller du bara rusten. Det var det som var problemet med Salomo. Alltså, och när saltet mister sin kraft, då duger det bara till att tråkas ner. Men det var ju inte det som var Jesu vilja och tanke. Och som jag sa, på samma måte som saltet talar om det inre, och det ska vi se mer på nästa timme, så snackar lyset om de gärningar som är en frukt av vårt inre liv. För hvis det inte begynner där, hvis det inte är en frukt av vårt inre liv, då blir det lovträldom eller lovgärningar. Jag husker en gammal man som helt i slutet på 60-talet fortalte till mig. Han var vuxen upp i ett kristet hem. Han hade alltid varit kristligt intresserad. Han hade aldrig varit ute på Noa i världen och kände heller ingen lust till det. Men sa han att, jag var ju över 20 år gammal, sa han, när Guds ord dömte mig. Och han sa, det som dömte mig, det är du skall icke stjäle. Och han sa, jag kan ärligt säga, jag har aldrig i mitt liv stjålet något. Jag har heller aldrig haft lust till att stjäla något. Jag måste säga, hvordan kunde det döma dig? Jo, när Gud vid sitt ord och sin ond fick åpenbara mig att jag hade gjort lovgärningen. Jag hade latt vara att stjäla, jag hade gjort lovgärningen. Men jag skulle la vara att stjäla utifrån ett hjärte som älsket Gud över allting. Och min nästa som en själv. Och det gjorde jag icke. Jag såg att jag uppfyllde icke budet, jag hade bara gjort lovgärningen. Och så falt jag igenom på det ena bud efter det andra. Och så blev jag frälst. Låt deras lys skinne för människorna så de kan se de goda gärningar dere gör. Oavsett ålder, uppväxt, begavelse eller hälsa, så är både salt och lys i denna världen något vi ska bära med oss. Och som jag sa, saltet talar om det inre liv. Jag ber om att han, efter sin härlighets rikdom, ved sin ånd må ge dere och styrkes med kraft i det inre mänske. Att Kristus må bo vid troen i deras hjärta, skriver Paulus till Efeserna. Och Jesus, han säger om sig själv: jag är jordens eller världens lys. Har du tänkt på det? Jesus säger aldrig: jag är världens salt. För salt, det är icke något man snackar om, nämligen. För salt, det är en måte att leva på som är skjult för andra. Icke sant? Lönnkammerverksamheten är ju icke något man snackar om. Och det inre skjulte liv med Gud, det sker i lönnkammare, det gör det. Saltets virkning däremot, det är uppenbart genom våra ord och gärningar. Det avslöjas med hur vi brukar vår kraft och vår tid. Och därför säger Jesus i klartext: jag är världens lys. Lytt till mitt budskap. Se de gärningar jag gör. Och så minner han dem om saltet och lyset här, att om saltet mister sin kraft, vad ska det då saltes med? Ja, hvis det icke är något inre liv hos ett Guds barn, hvordan ska då saltet bevaras både för sig själv och omgivelsen? Då blir vårt andliga öje sykt. Och hvordan ska vi kunna vägleda andra hvis vårt öje är sykt? Våra handlingar, våra gärningar, hvis de icke har sina rötter i ett inre liv, så blir det träldom och sträv. Det handlar icke om att nu ska vi gå hem och så må vi pröva att göra någon goda gärningar. Det blir bara träldom och sträv. Och det är, och det värsta är att någon finner sin fred i det och blir väldigt förnöjd. Ja. Och de kan säga på: ja, där är det icke någon frukt och där är det icke någon frukt. Och de kan både bedöma andra och de får det liksom till. Men alltså, vis icke, där icke hellighetens stille styrke, det inre livet, får leda till troens gärningar. Alltså de ting här är, för att säga det sånt, det är icke valgfritt tilläggsfag i troens skola. Det är något som skulle vara helt naturligt för var eneste kristen. Men du vet, i en tid med mycket kunstlys som är starkt och virker så imponerande, i alla fall för den som kun ser det som det legemliga öjet kan se, så ligger det Jesus på hjärtat att vi ska se sammanhängen mellan salt och lys. Både för det att det ska få bära frukt i vårt liv, men också för det att det icke må leda till träldom. Varken på ena eller andra måten. Varken till träldom vid vår verksamhet eller vid upplevelseträldom. Jag har mött lite av vart. En by som ligger på ett fjäll kan icke skjules igen. Alltså Jesus säger att hvis du är en sann disippel, så grejer du icke att skjula det. Hvis du är en sann disippel, så kommer folk att märka det. Jag säger icke att alla liker det, långt ifrån. Men de kommer till att märka det. Det kan icke ske annorledes. Och då kan du säga att hvis det går an att skjula en by som ligger på fjället, en by som är full av lys, då kommer det helt enkelt av att lysen är icke tänt. Om en by ligger på fjället och det är fullt med lys där, men ingen av lysen är tänt, så ser man ju icke stedet. Alltså det här är allvarligt. Jag satt för många år sedan i ett menighetsmöte där vi var samlade och jag gledet mig över nöden. För de sa det att det är nästan fullt här på söndag, men det är ju inte därför vi har detta lokale. Vi må ju nå ut. Vi må nå de andra. Och så begynte de att snacka om: vad ska vi göra för att de andra ska se att vi har något som de icke har? Och så tänkte jag: käre Gud, de har det motsatta problemet det Jesus säger. Jesus säger, dere som är frälst har ett problem. Alla märker vad dere har. Och så säger jag, nu hoppas jag att dere inte tar det här som kritik. För jag sitter själv i samma båt. Men alltså, är det så att vi inte längre har det? Har det blivit en inlärt lärdom? Något vi bekänner för att vara sant och teoretiskt tror på? Men är det så att vi inte har det? Är det därför det inte märkes? Jag var och prekte i något som heter Korskyrkan i Götene för någon år sedan. Väldigt mycket folk. I alla åldrar, en aktiv menighet. Och jag snackat, efter möte på lördag kväll, snackat jag med församlingsföreståndaren. Och så sa han det att vi har kriser i menigheten. Och så, ja, sa han. Vi har snackat om det den sista tiden här. Att hur många har vi vunnit ute på gatan i år? Hur många nya är kommit till? Ingen. Det tog sista år. Och vi gick tillbaka så långt som, tänk, i 5 år har vi inte vunnit någon nya där ute. Vi har inte fått gjort något av det vi är satt till. Be för oss och den här byn. Men nu ska vi ta tag i det. Och jag hade ju hört för om folk som satsat på sån här evangeliseringskonferenser och så. Blev det fullt kör en uke och så skulle man köra folk ut på byn och snacka med folk. Så gjorde man icke i Götene. Man samlades och diskuterade vad slags aktiviteter de kunde lägga ner. Och så fann de 3 aktiviteter som de la ner. Och så utlyste de varje torsdag kväll bönemöte i lokalet. För att samlas och ropa till Gud och få lys över vad de ska göra för att få ge evangeliet vidare. Jag måste säga, jag blev uppmuntrad. Man la ner någon verksamhet för att få tid till bön. Men alltså, hvis vi istället för att söka stillhet och det inre liv begynner att snacka om vad slags nya lys vi må investera i för att göra byen på fjället synlig. Jag tänkte, jag husker inte hur många år sedan, det där med årtal är jag lite försiktig med, för jag säger, alltså, det må vara 5 år sedan, och säger kona, du menar 15. Så jag ska inte pröva mig på årtal alltså. Men det var nog en ungdomar i Stavangerområdet som spurte några ledarna där och sa det att det här gamla bedehuset i Sandnes, det brukas ju nästan inte längre. Kan vi få bruka det annan var måndag? Jo, det var det ju inte något bekymmer och i vägen för. Vad ska dere ha där? Vi ska ha bibelstudier, sa de. Jaha. Och vad ska dere ha mer? Vi ska inte ha något mer, sa de. Ska dere inte ha något mer? Nej. Ja, men vad ska dere göra för att få folk till att komma? Ja, sa han, jag och kamraterna snackade om det att var ska en själ gå idag som hungrar efter Guds ord? Det är lagt upp sån att det ska liksom göra terskelen lav och lättvin. Och det är allt möjligt, sa han, och så en liten portion med Guds ord. Vi går faktiskt utifrån att det är någon som vill höra Guds ord. Vi regner inte med skarorna, men vi vill bereda en plats för folk som sulter. Jag husker inte om det var 20 eller 25 som kom. Och så hade de åldersgränser. För att komma måste du vara mellan 17 och 25. Och det kom 20 som sagt, men det ökte på. Och de hade väl hållit på över ett år då jag var där. Då var det cirka 170 ungdomar, 17-25 år, som satt och lyssnade till Guds ord. Och jag hade en bibeltime och så blev det en kort kaffepaus och så en ny bibeltime och så gick vi hem. Och så kom en jente, hon kunde det inte vara mer än 17, och så sa hon, jag har aldrig varit här för, sa hon. Jag har aldrig hört om det här. Och hon jublade. Och sa hon, Kurt, är det inte fantastiskt, sa hon. Att jag har funnit ett sted där jag kan få lov att gå och höra Guds ord utan att stå och synge i 45 minuter först. Ja, hon syns det var helt fantastiskt. Och det har hållit på i många år nu. Och det kommer många, det har varit en stark nedgång under coronatiden. Och det har tagit tid, det är inte helt tillbaka ännu. Det är så många som har sagt det att vi tränger inte att gå på möte, vi kan ju bara lasta ner på nätet. Men det är väldigt farligt, för då mister vi fällskapet. Men alltså, jag tackar Gud för de där två som startade där. Jag ska läsa ett dikt, det är inte jag som har skrivit det. Jag huskar inte vem jag fick det av för en god del år sedan. Det är på svensk, men jag regnar med att de flesta har tydningen. Kyrkan ligger på kullens krön, strålande, ljus och härlig. Där inne är värmen ljuvligt skön, men här ute är kölden förfärlig. Jag försöker öppna kyrkans dörr med en hand som är nära för frysning. Men dörren var låst och ljuset jag såg, det var bara fasadbelysning. Men i en grå liten stuga strax bredvid, ett litet ljus ser jag brinna. Jag stiger in och jag hälsas med frid. Där kunde jag värmen finna. Jag hörde en stor predikant. Det stod ett ljus kring hans panna. Hans ögon brann och hans röst var varm, och orden, de var rätta och sanna. Men jag sökte tröst hos den mannen sen. Då gick genom själen en rysning. Hans hjärta var kallt, och ljuset jag sett var bara fasadbelysning. Men hon räckte stilla fram sin hand, en förverkt och svag liten kvinna. Hennes ögon log, hennes hjärta var varmt, ja, där kunde jag hjälpen finna. Och säg mig, vad skulle det tjäna till, om jag kunde likt änglarna sjunga och tala med hänförd iver och glöd, som grep både gamla och unga. Om inte mitt hjärta brann av en kärlek till en värld som är nära för frysning. Om mitt hjärta var kallt och mitt strålande ljus var bara fasadbelysning. Och utgjut din helige ande, min Gud, och gör i mitt hjärta ditt under, som tänder det himmelska och varma ljus, som kan värma och lysa i de mörkaste stunder. Du frälsare Jesus, världens ljus. Är nå lyse i dig mörke, vår dypt blir da icke mörke. Alltså, det är nog en fördel med att bli gammal. Och jag blev frälst när jag var 19 år. Det var det ingen som trodde skulle ske. Men alltså, det är ett privilegium att ha fått levt alla dessa år med Gud och med tillgång till ordet. Jag måste säga det. Alltså, och ju mer du läser om igen och om igen, du blir aldrig färdig. Och icke minst med de här forskjelliga toner som vär av evangelierna har, och som belyser forskjelliga sidor vid Kristus och vem han är. Alltså, det är ett privilegium att få mer och mer se. Och det är en hilsen till dig om troslivet har gått i stå. Om du har fallit, om du hamnar i, jag håller på att säga, bak i kön, ättetroppen. Så oavsett vad du måtte bära på din samvittighet och vad som måtte tynga dig, så är Herren här med öppen famn och säger kom. Det skönte för exempel icke Kain. Herren konfronterte han, icke för att stöta han ut, men för att ge han en möjlighet. Ja. Och han är så förförd av sin egen tankegång och av syndens makt att han säger att du driver mig bort. Men det är ju inte sant. Ska jag citera en god vän som jag icke har mött på, jag ska icke se år igen, för hukommelsen min sitter där. Men det är i alla fall länge sedan. Han heter Viktor Hersvej. Han jobbar i arabvärlden. Och så om du må huska en ting, Kurt, sa han att Gud frälser ingen jöder. Gud frälser ingen muslimer. Gud frälser ingen kristne. Gud frälser bara syndare. Och salig är du om du kvalificerar till den gruppen. Alltså, jag anar nog av evangeliets storhet, men jag ska inte säga att jag har sett eller förstår det. Men för vart år jag får leva och på ny komma igenom den här boken, så uppenbaras nog en nytt om Guds omsorg. Och samtidigt, mitt fallna hjärta, alltså, har icke så mycket disciplin till det som kräver något. Min gamla natur undskyller sig när jag och säger ibland när jag sätter mig ner, ja men alltså, nu läser du icke för att du hungrar, du läser ju icke för att du verkligen har lust, nu läser du bara för att läsa. Ja. Så kan jag ju lika gärna lava här. Men alltså, så säger jag, det är ju tragiskt att det är så illa med mig. Men det visar ju i alla fall att det verkligen är behov för att läsa nå. Och så läser jag fast jag icke har lust. Jag läser icke för att jag har rätt motiv. Jag har visst ingenting som är rätt. Men jag tror icke det är räddning någonstans. Och alltså, jag lever i en tid hvor man har utvecklat, vad ska jag säga, en markedstillpasset kravlös kristendom som är så fjärn från Jesus och de första apostlar. Och allt som är icke är bekvämt eller lystbetont, det avskriver man med att säga, det är lovisk. Akkurat som i det året, så långt tillbaka i förra årtusende, när jag var i öppna dörrar, var ett sted långt väst i Norge för att ha ett möte i en församling där. Prästen var icke så glad för att jag skulle komma och hade icke lust att skulle kalla på mig, men menighetsrådet var enig, så det blev så jag skulle komma allikevel. Och så skulle han hämta mig på järnbanestation då. Och jag skulle snacka om Romania och bibelspredning där, och jag hade ju min gärning bak järntäppe på den tiden. Och så sa han att han ville snacka rätt ut av påsen, så jag visste var jag hade han. Han sa det att jag är, ska ärligt säga, att han kunde icke förstå att jag som kristen kunde bryta ett lands lover och göra något som efter loven i Romania var förbudt där. Hvordan kunde jag som kristen bryta ett lands lover? Och jag sa, och det säger du till mig i 70 kilometer i 40 zoner förbi en barneskola. Alltså, jag säger inte att det är en dålig man. Han har inte fått hjälp och han är förblindad. Han kan inte förstå att jag vill smuggla bibler till Romania när det landets lov säger det är förbudt. Och jag kör allt för ofta för fort. Jag håller på att säga att jag har en kropp som inte är byggd för att köra sakta. Men jag prövar nog så gott jag kan. Men det kan jag säga att någon gånger så bryter jag aldrig fartsgränsa. Och det är förbi skolor eller andra ting. Alltså, jag tänkte, vad är det som sker? För vi är syndare allesammans. Vi är skröpliga. Men vad är det som gör att du kan med god samvittighet köra 70 i en 40-zone förbi en barneskola? Och så bekymrar det för den här stackars predikanten som smugglar bibler till Romania. ska slå upp och läsa nu. Jag ska slå det upp så jag citerar det riktigt. För kona säger att jag har en väldigt god hukommelse, säger hon, men den är allt för kort. Så nu har vi blivit eniga om att så nu slår jag upp själv när hon inte är med. Och det är alltså i Andra Korinthierbrevet 10 från vers 3 där, 4 och 5. Andra Korinthierna 10, 3. För själv om vi lever i köde, så förer vi icke vår strid på ködelig vis. För våra vapen är icke ködliga, men de är mäktige för Gud till att bryta ner fästningsverker i det vi river ner tankebyggningar och en vär höjde som reser sig mot kunskapen om Gud och tar en vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Och bli fött på ny, det betyder ju icke att vi blir kvitt den gamla natur. Men det betyder dock att ordet och den helige ond har skapat något nytt i våra liv, prisse Gud. Och den är frälse och den är gave alltså. Den är helt och fullt Guds verk. Akkurat som när Gud räddade Israel vid det röda hav. Herren ska strida för dere och dere ska vara stille. Och så är det någonting vi icke ska kämpa för, men bara stå stille och se virkningen av Guds frälse. Men när denna frälse är blivit vår, då har vi ett ansvar. Alltså det är något som vi med sannheten som vapen ska riva ner. Jag hostar på hela vägen hit, så förlåt, jag har gått tålig så länge. Får se hur länge stämmen håller, det blir kanske spart för mycket idag. För våra vapen är icke ködliga, men de är mäktiga för Gud och bryter ner fästningsverk. Alltså en vär tanke, en vär filosofi eller föreställning som reser sig mot kunskapen om Gud, den river vi ned med Guds ord som vapen. Och det är inte något annat vi kan möta med än med ordet. Det handlar inte om att vinna en diskussion, det gäller bara att se vad ordet säger. Och jag måste säga, det är att ha en livstid att uppdaga det här. Och det gör att det är så mycket lättare att resa. Jag tror jag obevisst tog på mig mer ansvar än jag hade när jag reste runt. Tills det verkligen, jag ska ju förbereda mig, jag ska bruka tiden, det är inte det. Men alltså, jag behöver inte få till något. På Guds ord säger att evangeliet är en Guds kraft till frälse. Och det har gått upp för mig att det är lika sant idag som där det blev skrivet. Evangeliet är en Guds kraft till frälse. Icke menigheten, organisationen, präst eller predikant, men evangeliet. Och vissa grejer att få med det när vi samlas. Alltså, då blir nog en välsignet. Enten jag märker det eller icke. Och alltså, det går icke av sig själv. Och det är på ingen måte lätt att vara ett Guds barn. Och det har Gud aldrig lovat. Men vi ska bara huska det att det är icke vi som ska besegra synden. Och det kan vi aldrig övervinna. Den har Jesus övervunnit med sin försoning. Men kampen den gäller att välja och leva i lyset. Och utsätter oss för lyset själv när vi icke har lust. I ordet och åndens lys vårt liv förvandles vid att vårt sinn blir förnyas, säger Paulus. Skikter icke lik den här världen, men blir förvandlet. Vid att deras sinn förnyas så dere kan döma om vad som är Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Och valget att stadig leva i lyset, själv när det smärtar. Det går inte lätt. Men alltså, det är en stadig strid. Mot alla de skyttegraver som mitt själviska hjärta bygger upp. För när Guds helige ånd prövar att väcka mänsket, och försöker Satan att få oss till att missbruka nåden som en falsk tröst. Ikke sant? Når samvittigheten kommer og sier til meg, Kurt, altså, det er litt si og så med ditt indre liv. Det er litt si og så med lønnkammerverksomheten. Kurt, du har inget indre liv. Då kommer sjelefienden och säger att ja, siden du inte har något inre liv så får du trösta med att det är bara nåde man blir frälst. Jag har hört det ordet citeras i många märkliga sammanhang att det är ju bara av nåde man blir frälst. Och jag sa när det står så centralt i alla kristna menigheter så måste jag säga att jag förundrar mig att man inte brukar mer tid och kraft på att finna ut vad det vill säga och leva i nåden. För det hjälper ju inte att det bara är nåde jag blir frälst hvis jag inte lever i nåden, inte sant? Och det är något som må rives ner, någon hindringar och tankebyggningar. Tänker på missionären som för många år sedan förtalt ett sted i India där en man hade kommit till tro. Han blev helt förvandlad, sa. Han såg ut som du hade lyft av han 1000 kilo. Ansiktet stråle och tårarna där han och han reste hem till sin landsby så glad. Men när jag besökte han 3 veckor senare så såg han ut som alla världens bekymringar, tyngde han. Och så sa jag, och sen går det med? Ja, det är helt förfärligt, sa han. Vad är det som är så illa? Jag vet inte hur jag ska förklara det, sa han. Men det är som det är 2 hundar inne i mig som slåss, sa han. En sort och en kvit. Och sa missionären, och vem vinner då? Då lyste ansiktet upp lite och så sa han, den jag ger mest mat. Ja, och där är det farligt att leva i en överflödskultur och ett förbrukarsamfund. Ikke sant? Var vi ger fel naturmat och undernärer fel natur. Och då kan det bara leda till nederlag och så skyller vi på att vi är ju alla syndare. Men det är inte sån Guds ord beskriver det. Det är något som må rives ned i mitt liv, det är det. Och något som må byggas upp. Jaget är fred med alla och äter helliggörelse. För utan helliggörelse ska ingen se Herren. Och det är också Kristus. Tänk när det går upp för oss att i var situation i livet, var sak det gäller, så är det Kristus. Ham och ham alene. För Gud kallade oss icke till urenhet men till helliggörelse. Därför den som föraktar detta, skriver Paulus, han föraktar icke ett mänske men Gud som ger sin helig ond i dere. Vi tar en vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Jag tror det sker mycket i kristet arbete som aldrig är blivit disciplinerat men som sprungit ut av, ska jag säga, impulsiva känslor. Sant allvar det visar i lydighet mot Gud. Icke i den lyst till att tjäna ham som har sitt ursprung i tillfälliga påvirkningar. Alene i hopp till Gud min själ är stille. Han räddar mig säkert ut mig usle lille. Han ene min klippe är, vår hän jag iler, när stormen mig kommer när, där tryggt jag viler. Och så när jag liksom följer, jag står i ett hjörne och är knust och det är icke hopp för min tro, då säger jag, käre Gud, nu må du hjälpa mig och icke göra som Kain. Är det någon gång jag har bruk för att leva i ditt lys och i ditt uppgör, så är det nå. Bara hjälp mig att förstå att det är det du vill. Du vill igen möta mig för att föra mig helt fram. Låt deras lys skinna för människorna, så de kan se de goda gärningar dere gör. Saltet, som jag sa, icke något man snackar om. Det är en måte att leva på som är skjult, akkurat som saltets gärning är skjult. Och lönnkammarverksamhet är ju heller inte något man snackar om. Det var 3 gamla damer i hembygden där jag växte upp som hade bett för mig i 3 år och jag ante det inte. De sa aldrig till andra att de bad. Tre gamla damer som möttes alla dagar runt att söndag möttes till klockan 12 och bad till Gud för den här stackaren. Ja. Och så blev han frälst. Och så när jag fick höra om det här i eftertid så gick jag bort till gamla Jenny och så sa jag: är du skuffad att jag hamnade i frälsesarmén och inte i pinsen, för de var pinsevänner de här damerna? Nej, sa hon, det här jag hade aldrig tänkt på, sa hon. För jag bad aldrig om vår Gud skulle finna platsen till dig. Vi bad att han skulle frälsa din själ. Och nu möts vi dagligen och ber för din verksamhet. Och det gjorde de så länge de levde. Ni är hemma hos Gud allesammen. Tänk att det var någon som bad. Och jag måste säga, och Gud minner dig om det. Be för alla de uppvuxande barn och ungdomar idag. Som inte har någon som ber för dem. Att de växer upp i ett kristet hem är ingen garanti. Det är inte det. Tre av våra är med på vägen, två är inte. Men vi fortsätter att ber. Vi har bara en väg att gå. Och se. Men husk att nämna alla de som, tänk så många där, som inte får höra ett ord hemifrån. Och inte har någon som ber för dem. Alltså, prioriter och leva i lyset. Välj det om och om igen. Ge akt på ham som uthåller en slik motstånd från syndare för att det rike ska gå trätt i deras själer och bli motlöse. Jag ber om att han efter sin härlighetsrikdom ved sin ond må ge dere och styrkes med kraft i det inre mänske. Och att Kristus må bo vid troen i deras hjärtar. Jag har allerede hållit på för länge, så jag kan hålla på ett par minuter till. Det är Daniel kapitel 12 från begynnelsen av kapitlet. På den tiden ska Mikael stå fram, den store fyrsten som värner om ditt folks barn. Det ska komma en trängselstid som det icke har varit från den dagen noe folkeslag blev till den dagen. På den tiden ska alla de av ditt folk bli frälst som finnes uppskrevet i boken. Och många som sover i jordens mull ska vakna upp, noen till evig liv och noen till evig avsky. Då skall de förståndige skinne som himmelvälvingen skinner, och de som har fört många till rättfärdighet ska skinne som stjärnor evig och alltid. Och du, Daniel, gäm disse ordene och försegl boken in till ändens tid, för många ska granska den och kunskapen bli stor. Alltså, lär mig att känna dina vägar och gå dem tröstig skritt för skritt. Lär mig att känna dina tankar och övas i att tänka dem. Och när jag har tänkt mig trätt till döden, si så vad du har tänkt, och Gud. Och så detta, men lär mig framför allt att känna din gränslösa kärlighet. Herre, vill du hjälpa mig så jag inte bara blir en av de som delar det jag har sett med andra utan att låta det få virkning i min egen själ? Herre, hjälp mig att leva i lyset så jag inte bara bringer detta till andra utan att själv spisa det. Tack för den makt som ligger i evangeliet. Tack för din vilje till att frälsa. Tack för din kärlighet för vart eneste människobarn, också den dypest fallne. Och tack att nu får vi lägga fram de av de våre som inte är med på vägen. Du känner den enkelte. Och tack att du ska dra omsorg för dina barn, för dina händers verk. Herre, hjälp oss att aldrig mista förväntningen. Hjälp oss att aldrig glömma att ingenting är omöjligt för Gud. Vår omöjlighet ser ut för oss. Och tack Herre att det mörknar i världen, men det ljusnar på färden. Herre, hjälp oss att bevara perspektivet i en mörk frafallstid. För det gryr mot dag. När vi ser allt detta sker, säger ditt ord, då ska vi glädja oss för det förlösningen som stunder till. Jag glömmer det ibland och så blir jag motlös. När jag ser ut över en världen hvor det ser ut som du har mistat kontrollen. Men du har ju inte det. Du har ju förutsagt det här. Tack Herre att det gryr mot dag. Amen.